På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Förlorare eller två vinnare? Ja, man kan se det på flera sätt. En sak är säker. Trelleborg och Landskrona Boys tog varsin poäng i Skåne derbyt häromkvällen. Och det var Boys match länge. Man hade 2-0-ledning, men sen var det två hörnor och signerade båda två av Petar Petrovic. Blev det 2-2. Boys mål, ja, de gjordes ju då av Sebastian Rönnström och Erik Persson. Nej. Men vilka gjorde de? Boys mål.
Det var Robin Hofse och Linus A. Olsson.
Korrekt, helt rätt. Då har vi presenterat er också. Erik står som ett levande frågetecken, förstår fortfarande inte vad jag pratar om.
Jo, jag förstår.
Du gör det, du är med?
Ja.
Ja. Okej, 2-2 mot Trelleborg. Och det ska sägas att matchen pågick under hellregn och blåst, i alla fall i första halvlek. Och det var förbluffande att se hur Boys faktiskt kunde hantera det så väl, tycker jag.
Du och jag var ju där, Hjelm, och det var, man kunde ju inte gå ut från bilen utan att bli plaskblöt. Jag befarade att matchen inte skulle kunna spelas färdigt. Det blev väl ett uppehåll i andra halvlek och vi fick se en väldigt underhållande match och en på många sätt kvalitativ match också.
Jag var inte på plats, men jag har sett matchen här i efterhand och jag delar bilden. Det var en match där Boys första halvtimmen gör kanske sin bästa prestation den här säsongen, eller en av dem.
Bättre än hemma mot Trelleborg när de
ledde med
3-0 efter 21 minuter.
Nej,
du ångrar dig direkt.
Jag ångrar mig direkt.
Nej, men här är jag hugger alltså.
Nej, men det är väl den är ju svårslagen givetvis. Men den är ju där uppe bland de bästa den här säsongen, det tycker jag. Och så sett till den prestationen Boys gör så är det ju tungt för dem att inte komma iväg med 3 poäng, att de tappar där mot slutet.
Var vill ni börja? Med vilka spelare vill ni börja prata om i det här? För det finns några som förtjänar omnämnande. Ja, i och för sig, det är ju en lagprestation, men några höjde sig över de andra. Det står ett namn här på tavlan. Rapp, utropstecken, sluta salta, utropstecken.
Nej, det står inte sluta salta, det står sluta dalta, vilket är ett väldigt slarvigt uttryck. Men det är väl kopplat till högerbacks-situationen, att det har varit många namn där.
Ah, nu fattar jag vad du menar.
Mm.
Jag
har bra inte att du har gått igenom vår meny innan vi spelar in.
Jag trodde att det var, liksom, jag tänkte så här, Johan Rapp, vadå? Han var ju bra. Ska han sluta dalta? Vad gjorde han som inte var bra? Liksom? Men det var inte så du menade.
Nej, alltså grejen där är väl mer att menar att Boys har ju testat sig fram med högerbackar hela säsongen. Man har inte riktigt valt väg där. Johan Rapp fick ju ett antal matcher i rad, men sen så mot Falkenberg i förra matchen så fick ju Dennis Olofsson spela. Och
nu var han på läktaren.
Precis, nu var han på läktaren. Jonathan Asp, Hampus Farm, har också fått chansen ett antal gånger i den positionen. Men jag kände redan efter de matcherna Johan Rapp fick som högerback, och det förstärktes ännu mer nu efter den här matchen mot Trelleborg, att Johan Rapp, nu får de bestämma sig. Nu är det Johan Rapp som ska vara högerback.
Nu låter du som jag brukar säga. Okej, nu får Billy Magnusson eller vilken tränare den är. Okej, han får vissa ramar att förhålla sig till som jag bestämmer. Och nu bestämmer du, Sebbe. Och det får du göra i podden.
Ja, nej, men Johan Rapp tveklöst är den som har varit bäst av de som har spelat högerback i Boys den här säsongen. Så kör på honom nu som högerback i avslutningen. Det vill jag slå fast min åsikt.
Det är ganska solklart att nu kommer han spela högerback om han inte då rycker in som mittback, vilket egentligen är hans bästa position enligt mig. Men nej, han visade att han ska vara i startelvan här nu, och det är som jag varit inne på i hela säsongen, din spelare att bygga på också, som man får dra in framtidsperspektivet också. Jag tycker han har gjort helt okej matcher som högerback tidigare. Nu var det inte helt okej, nu var det bra. Nu var det riktigt bra. Och han, ska man komma ihåg, att defensivt så mötte han ju Petar Petrovic, som Andreas Morbeck var ute och sa att det är seriens absolut bästa offensiva spelare. Och ja, har Morbeck inte rätt så har han i alla fall i närheten av att ha rätt, för att Petar Petrovic är, det är toppklass i den här serien. Och sen hade Johan Rapp fri gata i början där, framförallt första 20-25 på högerkanten tillsammans med Linus R. Olsson, som man inte brukar se som högerforward. Han brukar spela vänsterforward eller centralt. Mattias Håkansson i Trelleborg hade inte, ja, hans liv peakade inte där och då. Han hade det jobbigt.
Ja, det hade han, men han fick också möta två stycken egentligen, gång på gång på gång. Målet kommer redan efter en dryg minut.
För att Petar Petrovic också fuskar i defensiven. Han har ju en fri roll, och det tog Boys tillvara på där.
Och det höll ju på att bli 2-0 redan i den tredje minuten. Nästan en kopia på målet efter 64 sekunder eller vad det var, när Johan Rapp kom fram och med hjälp av Linus R. Olsson kom fram på högerkanten och spelade in efter Marken Hofse, fick upp ett mål och så kom det återigen då. Det där upprepades ju hela tiden till dess att Hofse, eller hela tiden var jag överdrivet, men ofta.
Jensen hade ju något läge också, ja, efter 10 minuter.
Ja, men det förändras ju den offensiva biten för Johan Rapp när Hofsö blev skadad, tvingades utgå, Linus R. Olsson flyttade in centralt. Då blev det inte riktigt samma gata där på högerkanten, men Johan Rapp fortsatte att som jag tyckte det såg ut som punkta, även om han sa att det inte var någon punktmarkering efteråt, och Billy Magnusson konstaterade att vi sysslar inte med punktmarkering, men det såg så ut. Han tappade Petar en och en halv gång kan man säga under matchen fram till hörnorna, och det tycker jag är med beröm godkänt och mer därtill.
Ska vi gå vidare på andra positiva individuella insatser? Linus R. Olsson pratade ju du och jag, Hjelm, om efter matchen på Vångavallen när vi spelade in vårt tv-inslag, och jag nämnde honom i min krönika, och jag nämnde Måns Ekvall, att han gjorde sin antagligen bästa match för säsongen, och det håller du med om, Sebbe, väl?
Ja, han har ju inte presterat på några jättehöga nivåer tidigare. Han har ju, trots att Zumar Al-Majed har varit skadad i omgångar, så har han ju inte ens då riktigt slagit vakt om platsen på det defensiva mittfältet. Här gör han ju en prestation som är väldigt bra, och de har ju varit få den här säsongen.
Sen tycker jag Andreas Morbeck alltid är bra, men sen vill jag stanna vid en annan spelare.
Men innan du gör det så måste jag bara få tillägga här. Ja, det var så att Måns Ekvall var den som iscensatte 0-1 målet blir det ju då med Trelleborgs siffror först, för han chippade ju framåt bakom backlinjen där.
Ja, Mattias Håkansson skulle nog nickat undan den, men
Så Måns Ekvall var inblandad i första målet, ska jag säga. Han fick
en hockeyassist.
Han gav sig själv en kanonstart i matchen. Nu ska du få prata vidare.
Ja, men vi har ju pratat om avsaknaden av Zumar Al-Majed under den perioden han har varit borta. Precis som Sebbe säger, de har inte hittat en ersättare. Nu gjorde Ekvall sin bästa match för säsongen. Men det hänger ihop med Melker Heijers bollskicklighet, trygghet, lugn, kompetens rakt igenom. Jag tycker det är en ruggigt bra spelare redan nu. Och han måste bara bli ännu bättre. Sköter han sina kort rätt så ska han inte bara till Allsvenskan, då ska han utomlands också. Det finns väldigt mycket där. Och då känns det som att, eller han spelade inte på 100% av sin kapacitet. Han gjorde sin första start på 108 dagar, tror jag. Och han har ju haft ljumskproblem. Och så går han in och gör lite som han vill i den här matchen, i den här toppmatchen i Superettan. Och med de förutsättningarna, med vädret och så vidare. Han bidrog med med ett lugn och spelskicklighet som boys behöver med tanke på spelfilosofin som de bedriver.
Och det var ju också alltså, intressant att se det här mittfältet just med tanke på att alla de tre ordinarie saknades. Att det är spelare som kan kliva fram istället. Måns Ekvall har inte gjort det tidigare. Nu gjorde han det på ett bättre sätt. Melko Heijer som är intressant tog för sig. Jakob Blixt blandade och gav väl lite mer än de två. Men jag tycker ändå han också visar lite framfötter. Han är framåtlutad i sin spelstil. Han driver på, driver upp och försöker hela tiden komma med något konstruktivt i anfallsspelet. Och det tycker jag gillar det.
Vi ska komma ihåg att Jakob Blixt har spelat mer än vad tanken var. Boys primära tanke var att ta honom till nästa säsong. Sen var det skador, oro och så vidare. De har ju väldigt många antalsmässigt i truppen, men ett tag hade de väldigt få friska spelare. Så han har ju fått ta ett tungt ansvar, ett större ansvar än vad som var tanken. Det ingångsvärdet måste man ha med sig när man bedömer honom. Han är ny på den här nivån också. Men jag håller med Seb att han blandar och ger. Han har haft några höga toppar, några djupare dalar. Men det är någonstans nästa säsong han ska bidra på riktigt när han har fått en försäsong i benen med det här laget.
Och han är ju en typ av genombrottsspelare också som framförallt vågar gå på avslut från distans. Och det är inte alla spelare som gör. Så det finns ju verktyg där hos honom som många lag kan ha nytta av om de nyttjas rätt. Och framförallt om han nyttjar dem rätt.
Sen skulle det bli intressant att följa. Är han bäst som ytterforward i det här spelsystemet? Eller är han bäst som åtta? Alltså i den rollen han spelar mot Trelleborg. Jag har inte svarat än, men han kan användas i båda rollerna. Det ska bli spännande att följa på sikt vad han gör sig bäst.
Det är också en viktig, alltså viktiga egenskaper han sitter på när nu Filip Olsson är skadad och inte spelar, att man har en spelare med lite samma
tendenser. Ja, de driver ju boll, de transporterar boll.
Driva boll och liksom tar ytor och tar sig framåt i plan och inte, som du säger, Hjelm, inte är rädd för att skjuta heller, utan att man får en spelare som ändå kan fylla den rollen som Filip Olsson har. Det är ju viktigt när man som boys har en väldigt fast spel i det, att ersättarna också kan ta samma typ av roll. Inte bara att man fyller upp rent alltså spelarmässigt så, utan att man också kan fortsätta hålla sig till sin idé fast att man saknar bärande spelare.
Jag vill gå tillbaka lite grann här, för jag hann inte tycka till någonting om Melker Heijer, för att jag känner också så där, Erik, att där finns det väldigt mycket, och det har jag tänkt under hela säsongen när han redan tidigt kom in och tog för sig och var inblandad i mål. Och sen blev det mer så här, ja, men Melker vill man ju ha med från start här. Hur löser de det? Och när han har varit med så har det känts kul. Och ja, och sen så blev han skadad, och det har känts, trots att han är så pass ung och inte har spelat så mycket, så har det känts som att det här är ju en start 11 spelare som är borta. Det här är ett tungt tapp för boys.
Ja, jag håller helt med. Det har ju känts som en joker hela tiden, men som en startjoker nu. Filip Olsson var ju bäste boysar förra året. Filip Ottosson, det är en fyndvärvning. Så Malmadjed har kanske varit bäst i serien på sin position. Svårt att slå sig in där. Sen har ju Melko Heijer också kunnat spela som vänsterforward. Han kan säkert spela som högerforward också, men han kommer in i nummer 10-rollen lite högre upp i banan, där han egentligen är som bäst, när han hittar mellanrummet mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Så att, kollar man på hans statistik så har han hunnit med 11 matcher i Superettan. 2 mål, 1 assist. 6 av de här matcherna har varit från start. Förra året så gjorde han 4 matcher i ettan, var vem från start. Han blev ju uppflyttad för, ja, vad blir det, 14-15 månader sedan. Så med liksom 15 seriematcher på A-lagsnivå i bagaget och ändå känns så här kittlande och bra här och nu. Det är absolut en startspelare nästa år och redan här under hösten om man håller sig frisk. När alla mittfältare är tillbaka så tror jag framförallt Filip Olsson får, ja, men kämpa med Heijer. Och sen är ju Heijer, som sagt, också ett alternativ som som ytterforward. Så att det, men där finns ju också några bra namn. Linus R. Olsson, Kevin Jensen och så vidare. Så att det är intressant hur man gör med honom.
Ja, finns det fler namn som ni vill lyfta upp? Jag har ju någon.
Jag har en, på inte fast när vi vill förlänga, men jag tycker Alexander Tkach som har varit i en formsvacka och matchats extremt hårt, har en rejäl skadehistorik sen tidigare. Han har haft en tuff period. Jag tyckte han gjorde sin bästa match på ett bra tag nu.
Sebbe, har du någon eller ska jag gå vidare?
Jag tycker det är gott. Du kan få ordet. Det känns som vi har avhandlat rätt så många spelare.
Snart har vi gått igenom alla spelare.
Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har inte pratat om Filip Andersson. Filip Andersson, den ordinarie lagkaptenen, fick ju då starta mot Trelleborg. Och därmed så hamnade Viktor Wihlstrand på bänken. Och jag tycker Filip Andersson var bra. Okej, han hade två eller tre passningar som han slog bort i vätan där. Det kan jag ha överseende med. Men i övrigt, jag tror att de kommer att fortsätta med Filip Andersson.
Känslan är att han har haft problem när han har startat matcher den här säsongen. Han har fyllt en stor funktion och han kommit in i många matcher tycker jag. Men han har haft problem när han har startat. Vad det beror på vet jag inte. Han har varit frisk ett tag, men med tanke på hur länge han var borta, det tar ett tag att komma in i det. Och jag tror att 2022, det är då vi kanske får se den riktiga Filip Andersson igen. Och detta var ju ett steg i rätt riktning, den här matchen mot Trelleborg. Jag tror Boys behövde se den här prestationen från honom, och jag tror Filip Andersson behövde känna det själv också. Att han var där ute i en toppmatch i Superettan i 95 minuter och var väldigt stabil.
Och sen så är det så, jag kan inte läsa era tankar, ni som lyssnar på Landskrona Boys-podden nu, men för mig går det i alla fall inte att komma runt de målen som sker av Petar Petrovic, och därmed så går det inte heller att komma runt målvakterna i Landskrona Boys. Och nu ska jag försöka framföra det här på ett sunt och rationellt sätt. Alltså Amer Kadura och Svante Hildeman, hur mycket kan man kräva av dem i Superettan? Och hur mycket kan man kräva av dem i en toppstrid i Superettan? Det vill jag ha med mig för det jag ska säga nu. Därför att man måste vara försiktig där med kritiken. Och låta dem faktiskt få komma in i den här serien. Och allt det. Så att det kommer misstag, det förvånar mig inte. Det å andra sidan går inte att komma runt att de tavlor som de här två målvakterna har gjort kanske är det som blir skillnaden att nå Allsvenskan, vilket inte har varit målet för Boys och inte. Och första målet mot som Trelleborg gör, där Petar Petrovic alltså skruvar in hörnan direkt i mål vid första stolpen, och Svante Hildeman står fast cementerad kan man säga, och det känns ju som en jättetavla även om han var bra i övrigt.
Jag tycker hans den bollen som han släppte in mot Sundsvall, det var en tavla. Jag tycker att jättetavla i det här fallet är att ta i. Jag tycker hela situationen, även vid 2-2 målet här mot Trelleborg, är svårbedömd. Det var väl, alltså, det kändes som hela världen var i det där straffområdet framför den första stolpen. Det var enormt mycket folk. En Trelleborg-spelare trycker med liksom armen mot stolpen så att målburen rör sig. Det kan man diskutera i viss oändlighet kanske. Sen är det klart, jag tycker också att Svante Hildeman blir lite så faststelnad på sin linje. Men samtidigt, det fanns inte mycket rum att röra sig i. Jag tycker det är svårbedömt. Jag är ingen expert på någonting vad det gäller fotboll, men jag kan ännu mindre om målvakter, så att det var intressant att höra från någon som verkligen kan. Men jag tycker inte det är en jättetavla, så när jag har kollat om det. Sen kan man Han borde kanske göra det bättre, men jättetala känns lite tomart. Tycker är min känsla. Jag
men
kan vara
men är det inte en målvakts uppgift att skapa sig själv utrymme, att faktiskt finnas med där och veta att kommer den här så kommer jag kunna komma ut och upp. Ja, så hade den skruvats in mot bortre stolpen, då hade jag haft en större förståelse för om bollen går in. Men vid första stolpen.
Varför tar ingen utespelare bort bollen? Varför nickar ingen under den? Kan man också diskutera varför står det inte någon mot liksom främre stolpen? Det är liksom andra detaljer. Sen undrar jag också, Hildeman, ska han inte ha liksom uppe armarna i en sån situation? Men det är en sån målvaktsteknisk fråga som jag egentligen inte ska uttala mig om, för jag vet inte. Det reagerar jag på att han inte hade det, men ja, vad säger du, Sebbe?
Alltså jag har sett om den situationen så många gånger och jag blir inte klokare för det. Alltså jag visst, han blir ganska liten i den situationen. Det är som Erik säger, han har inte armarna upp, han går inte ut liksom och gör sig stor, men ytan finns samtidigt inte riktigt där. Alltså de gör det svårt för BoIS där, Trelleborg, när de packar in så mycket folk på mållinjen och sen det kommer en hårt inåt skruvad hörna. Det är svårt att attackera en sån hörna som försvarande lag. Och då blir det ett problem för Svante Hildeman hur han ska agera just i den situationen. För ofta när det blir den här typen av hörnor, lag som trycker in allt och alla framför målvakten inne på mållinjen, då i 9 av 10 fall så blir det ju avblåst av domaren för att det är någon slags kontakt, något som stör, något som förstör för målvakten. Det är det ju inte i denna situation, det är inga hörnor som ska bli avblåsta eller så, det tycker jag absolut inte. Men det är sällan den sortens hörnor leder till mål, eftersom att det oftast är någon som rycker i någon eller så här, och att det då blir avblåst. Nu blev det inte det med all rätt, men och då gav det resultat också för Trelleborg.
Det är möjligt att jag alltså får omvärdera det här och göra en någon slags pudel här och be Svante Hildeman om ursäkt offentligt. Det kanske är så, för att det kan ju vara så som du var inne på, Erik, att egentligen så var det någon av de försvararna som, eller vem det nu kan ha varit, utespelare som skulle ha gått upp och tagit bort den där, och att Svante helt enkelt räknade med det, att han inte skulle behövt vara någon backup även om han är målvakt. Jag vet inte det, men för mig såg det ut som en kraftig tavla. Ja, men jag kanske har fel där.
Blir det mål på en hörna, så var det här ett speciellt hörnmål, men i regel blir det mål på en hörna, så är det ju sällan det bara är ett fel. Man kan leta efter fler detaljer som inte har klaffat i där. Så att det kan man ju också diskutera. Och vi sitter ju inte här på info kring hur de styr upp alla sina fasta situationer. Visste BoIS att Trelleborg skulle komma med den här varianten? Visste de inte det? Vem skulle ta första ytan? Var det någon MSO-markering man mot man? Var det någon man skulle följa specifikt och så vidare? Där har vi inte alla detaljer. Det blir, vi kanske inte kommer någonstans i den här situationen. Nej. För vi vet för lite. Jag håller med Seba att det är svårbedömt. Man kan se, jag landar väl i att jag kan se liksom båda sidorna av det på något sätt. Jag kan också se perspektivet att Petrovic har en fantastisk högerfot, att det är en riktigt bra serve in.
Och jag landar i att jag tror definitivt att BoIS hade koll på det. För hade man inte koll på att Petar Petrovic kan göra i
princip vad, det är klart man hade koll på det.
Då är det ju konstig ingång.
Jo, det är klart man hade koll på det. Men du förstår vad jag menar, att vi vet ju inte exakt vad de hur de hade för tankar kring hörnorna, och jag har inte sett alla Trelleborgs matcher tidigare. Har de gjort exakt den här varianten tidigare och så vidare och så vidare.
Där får du uppgift till nästa vecka att kolla upp alla hörnor som Petar Petrovic slagit under säsongen.
Då ska jag analysera division 4 laget Viken från Åmål och deras fasta situationer.
Det andra målet då, det vill jag inte lasta Svante Hildeman för, men däremot de som är i närheten att
inte göra. Nu passar det. Ja.
Ja, men alltså de är ju där.
Ja, men de var väl där innan också. De var väl där vid 2-1 också.
Ja, men... Ja, men alltså, ja, jag vet inte. Den bollen skarvas ju in.
Av Isak Jönsson, en av de nickstarkaste spelarna i serien, ska vi ha med oss i den här bedömningen också, tycker jag.
Det låter som att det låter som att du tycker att det här var ingen fel heller.
Nej, men nej, det är väl, man kan alltid hitta
det,
fel.
Jag tycker att det är för enkelt mål.
Man kan alltid hitta fel när fotbollslag släpper in målchanser. Men jag bara säger att
jätteskickligt såklart av Trelleborg, men jag tycker att det är för dåligt av Boys i det läget. Man har bytt in och då Viktor Wihlstrand för att ha 3-4-ton som mittbackar. Man har gått på en fembackslinje. Det kommer en hörna. De är väl
hjälper väl inte av fembackslinjen när det
är
hörnor.
Ja, men du fattar vad jag menar. De är stora. Och borde inte ha några problem att kunna ta bort de som är där. Man borde verkligen, okej, vi har släppt in ett mål på en hörna, rakt i mål. Nu är det Petar igen som står här. Nu är vi med och vi ska inte förlora den här duellen. Vad gör de förlorar duellen? Jag tycker att det är för dåligt.
Ja, det är klart att det är anmärkningsvärt när det är två liknande hörnor. Och en hel del av de 1400 årskarna som ställde sig upp i 95 minuten när Petar Petrovic skulle slå ännu en hörna från den hörnflaggan och trodde på tredje gången gilt där. Det blev det inte. Men det är klart att det är anmärkningsvärt att dels att man släpper, att ett lag släpper in hörnor, hörnmål och två stycken och dessutom på samma sätt. Det är klart att det är anmärkningsvärt. Det är inte så att jag står här och försvarar allt. Jag försöker bara få...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Alltså lite perspektiv på det, så som jag tänker, men jag kan vara helt ute och cykla.
Men vi släpper målen där. Det slutade ju 2-2. Det blev delad poäng. Och den här poängen är ju viktig för både Trelleborg och Boys. Eftersom det kan bli målskillnadsaffär i slutet. Och nu är de bara inom såna här blippar 2 poäng bakom Helsingborg på tredje platsen. Och 2 poäng är stor skillnad mot 3 poäng plus målskillnad. Så därför kan man förstå att Linus R. Olsson sa efteråt till mig när jag intervjuade honom att ja, men det är väl 2 vinnare när han fick frågan om att det här var 2 förlorare. Samtidigt så kände ju Johan Rapp när jag intervjuade honom att det känns som en förlust. Och det kan man också förstå. Vi var inne på det här i vårt eftersnack, Erik. Det finns båda som två saker som egentligen talar mot varandra men som är ändå connectade med varandra. Det känns som en förlust men 2 vinnare någonstans ändå, kanske.
Ja, och lite hur matchen artade sig också. Hade Boys vänt ett 2-0 underläge till 2-2 så hade det nog varit lite andra känsloyttringar där precis efter slutsignalen. Det är svårt att bedöma den här serien för att det händer så konstiga grejer och det är verkligen ett getingbo. Det vet jag att Sebbe förutspådde inför säsongen. Rubriken var välkomna till getingboet Boys och HF. Och det var helt, helt jäkla rätt. Norrby är fortfarande kvar i den här striden, exempelvis. Så att, och sen en detalj. Boys har mött alla toppkonkurrenter. Många av de andra lagen kommer att möta varandra. En detalj som kanske kan gynna Boys om de gör sitt i sina matcher.
Då kanske det passar här att jag i alla fall nämner vad Boys har kvar. Nästa match är då efter uppehållet den 19 oktober. Den första hemmamatchen för Boys där det är full möjlighet för alla att ta sig till Landskrona IP som vill gå på fotboll. 19 alltså, J Södra hemma. Sen har man Akropolis borta, Öster hemma, Örgryte borta, Vasalund hemma och avslutar sen med AFC Eskilstuna borta. Så det är precis som du säger, ingen av de här konkurrenterna uppe i toppen. Men det betyder ju inte att matcherna är lätta och 3 poäng bara att hämta in i match efter match ändå.
Nej, där är ju vissa av de lagen som slåss för sin överlevnad i Superettan också. Så det är tufft. tufft för Boys, men tabelläget är det otroligt intressant här. Känslan har ju varit att Boys har liksom hängt på en skör tråd länge här nu, och man har, så som resultaten har utvecklat sig de senaste 2 månaderna kanske man kan säga, så är det att man har nästan gått och väntat lite på att hoppet ska försvinna här, att nu det var sista chansen och där försvann den. Nu är ju Boys med på fullt allvar fortfarande, trots skadeläge, trots dålig form den senaste tiden och allt vad det innebär. Så, och jag tror den här insatsen framförallt, jag vet ju att Boys både Billy Magnusson och Max Möller tycker om att analysera prestationer snarare än resultat. Och just med tanke på hur bra Boys spelade i den här matchen, så tror jag att det finns, att det ger en väldig boost inför avslutningen.
Ja, och nu ser ju skadeläget ut att ljusna också. Det hade varit kittlande att se Boys hela den här säsongen med exempelvis Soma Al-Majed skadefri, Filip Ottosson, Filip Olsson och så vidare. Nu har det inte blivit så.
Och Erik Persson.
Ja, och Erik Persson, inte jag, utan jag är frisk.
Ja. Ja, nej, men jag tror alla som lyssnar på det här vet vilken Erik Persson vi syftar på.
Ja, men K.A. Ja. Han är ju inte tillbaka än. Robin Hoffs klev ju av efter 25 minuter, som du var inne på, Hjelm. Prognosen är att han ska kunna vara tillbaka i full träning nästa vecka. Filip Ottosson siktar på J Södra, Soma Al-Majed lika så. Filip Olsson pratar jag med här precis innan.
Just det, han skulle ju ha någon röntgen. Vad är det för dag idag?
Det är torsdag. Skulle väl checkas där i tisdags, men det blev igår onsdag. Okay. Jag ringde honom här under torsdags eftermiddag. Då hade han inte fått besked. Trodde att han skulle få besked imorgon fredag eller på måndag. Och är det grönt ljus där, är det inga alarmerande utslag, så lär han vara tillbaka i full träning nästa vecka, och troligtvis med sikte på gissade matchen då också. Sen har vi Viktor Ekblom som missar matchen mot Viken nu i Svenska Kuppen. Det var ju tal om att han kanske skulle kunna göra comeback då, men så blir det inte. Ljumsk bekymmer. Han siktar också på comeback mot Jönköping. Och jag ringde upp Viktor faktiskt. Han berättade att han har ju pluggat till gymnasielärare tidigare. Pausade det lite för att det blev så mycket med fotbollen. Och har nu ett vikariat på en högstadieskola i Landskrona. Och flyttat till Landskrona typ på dagen när lånet med IFK Malmö tog slut i somras. Och ja, men han berättade lite om var han står och hans första säsong på elitnivå har varit. Och ja, min första centrala fråga till honom var hur kroppen mår.
Kroppen mår bra. Jag har haft lite nu. Jag fick en brysning i ljumsken i den där U21-matchen mot Kalmar. Så det är säkert 3 veckor sedan ungefär. Men det mår bra nu. Jag har jobbat på med bra med rehab med Thomas och kört med Macke också på träningarna. Kört på bra, så att tanken är väl att jag går in i full träning nästa vecka.
Okej, så det är inte aktuellt med spel mot Viken?
Nej, det blir lite för tajt. Jag har inte gjort en full träning än. Sen har vi haft så här mitt i veckan matcher, så vi har haft lite anpassat träningsschema på veckorna också. Så att, vi kommer överens om att det är bättre att stega långsamt och är helt redo till J-södra matchen förhoppningsvis.
Hur liksom har den här skadeperioden varit? Blir det ungefär en månads frånvaro?
Ja, så det har varit tufft. Jag stämmer sig innan jag började jobba nu på sig plugget. Så det har varit långa dagar. Det har varit varje morgon och summas vid 6-tiden. Och sen jobb mellan 8-3 och sen direkt i träning. Så det har varit långa dagar. Men alltså det rullar på. Jag skötte bra och sen har jag kunnat människor runt mig. I Thomas och Macke och förstående tränare som det har inte varit en press alls, utan bara se till att bli frisk och kom tillbaka 100. Så det är kanon.
Och bara så alla lyssnar med. Thomas Mårtensson är alltså, eller Thomas är Thomas Mårtensson, sjukgymnasten, och Macke
ja, precis,
är Marcus Nilsson, apparaten.
Exakt, ja, exakt.
Ja. när vi pratade i vintras när du var färsk i Boys, då hade du, ja, då mötte du ju bara storklubbar, IFK Göteborg och Malmö FF, och du blev skadad i dem. Sen så har du ju varit mer frisk än skadad, känns det som.
Ja, absolut. De där, alltså, jag säger det nu, det var ingenting jag kunde påverka, de där skadorna, utan det var liksom två tacklingar, två benbrott. Och nu när jag fick en muskelskada, det är ju inte, hör inte till vanligheterna. Så tänkte jag att jag ska vara så smart jag bara kan och inte stressa någonting. Även fast vi var i en liksom prekär situation med laget och många borta och sådär. Men det känns som en muskelskada är bättre att man ser till att bli riktigt hundra. Så att man inte får de här återfallen. Speciellt nu när det är så sargade i laget. Så att, det var viktigt att fokusera hundra på den.
Men hur har säsongen varit i sin helhet då? Trots en del skadeproblematik, men första säsongen för din del, först i ettan under våren i IFK Malmö och sen i Superettan med Boys. Hur har det varit?
Det som du sa, det var en speciell försäsong där det blev liksom, det blev det sammanlagt 10-12 veckor liksom på cykeln med brutna ben. Så att det var inte den bästa starten jag hade hoppats på kanske, men sen efter det var det en liten period där med IFK Malmö där jag fick bevisa mig där också, som jag fått göra överallt jag varit. Jag hade inte bevisat mig i ettan ens innan, så att det var, jag fick jobba mig in i laget där på ett ganska naturligt sätt, och sen flöt det på bra när jag kom in och fick starta lite matcher, och då rullade även poängen in. Men vi kom väl upp till en bra tabellsituation med IFK Malmö och det kändes bra där. Men sen var det inte ingen hemlighet att jag ville till Boys på sommaren. Och det var det jag strävade efter hela tiden. Och sen, turligt nog, så blev det så. Och sen nu här i Boys har det varit... som sagt, jag var beredd på att slita för mina chanser och ta dem när de kom. Och lite så har det väl blivit. Jag har haft lite mer stolpe ut än stolpe in i alla fall i Boys. Men jag tycker ändå att jag har spelat på en ovan position som jag aldrig har spelat innan. Tycker jag att det är bra. Och sen har fått några chanser som ni också, och tycker där har det hänt saker och varit intressant, och jag känner att jag har väldigt mycket att bidra med. Så att, bra smakprov och redo för att fortsätta på samma spår.
Ja, två benbrott där alltså. Du får nog hjälpa mig och kanske några av er som vill friska upp minnet. Fick han spela han match med ett benbrott och drog på sig ytterligare ett benbrott?
Nu ska jag förklara här, ni som inte minns vad jag skrev den 16 april. Det förstår jag om ni inte kommer ihåg. Det var ju under försäsongen när Viktor Ekblom i första matchen för året spelade med IFK Malmö i en träningsmatch mot Malmö FF. Och fick då en fraktur i höger underarm. Spelade vidare lite, sen visade det sig att det gjorde väldigt ont och han var borta ett tag, och sen så mötte han IFK Göteborg med Boys. Han mötte bara tunga klubbar och då bröt han vänsterhanden. Så det är de skadesmällarna som präglade hans försäsong. Så att han har haft lite skadeproblem men ändå varit något av en frisk fläkt i ett par Boys-matcher.
Tack, då hänger jag med. Och jag noterade också att han sa att det har varit stolpe ut istället för stolpe in. Och det är sant, han har inte haft, och jag tycker att om man använder de här marginalerna, han har inte haft, vad kan man säga istället? Han har inte haft centimeterna på sina
Han hade ribba ut i någon match med ett fantastiskt skott när han vek in och så.
Han har inte haft något stolpskott också.
Det har han säkert. I U21-laget känns det som att han har gjort mål mest hela tiden. Så där har han levererat till. För han gjorde väl mål ungefär i snitt varannan match, tror jag, i IFK Malmö i ettan. Som också var en ny nivå för honom. Han har bara spelat som högst i Division 2 till det.
Ja, varit pigg när han har fått spela i Boys. Men detta innebär ju, om vi nu går tillbaka till där vi var innan intervjun, så verkar det som att Boys nästan kommer att ha ett helt friskt lag för första gången på 7-8 evigheter när det är Jönköping Södra. Om det nu inte blir bakslag eller det kommer något besked som spelare inte tror att de ska få. Men då ställs ju Billy Magnusson och Max Mölder inför många angenäma problem. Vilka ska starta? Och vilka gör sig bäst som inhoppare? Och dessutom massor med publik förmodligen. hemmaplan, och alla som har följt Superettan vet att Boys är oerhört starkt på hemmaplan. Och med den här skjutsen som du var inne på, Sebbe, som man fick från Trelleborgs-matchen i prestationen, många spelare, alltså...
Boys är hett igen.
Har det varit kallt någon gång?
Ja, vissa har ju tyckt att det har varit ett elände, fast att de har varit där uppe hela tiden.
Man måste ju komma ihåg det, att Boys är nykomling. Ja, det är Värnamo också som leder och har gjort ett ryck. Ja, visst. Men ändå, det här, för alla som följer Boys, det här är ju egentligen bonusresa som Boys är inne på nu. Och det kan ju sluta i total succé. Men det kan inte sluta i totalt fiasko. Det ska man ha med sig.
Ja. Nej, jag skrev under på det, absolut. Det, även om de skulle förlora resten av matcherna den här säsongen, då räknar jag inte in cupmatchen, för det vore inte bra om man förlorar där, av många anledningar. Men förlorar man resten av Superettan-matcherna så kan man ändå inte prata om fiasko eller något sånt. För de har ändå överträffat förväntningarna. Och nu är det ju, som vi är inne på, mycket som talar för att de kommer göra bra prestationer här nu, får man ju tro, när de har tillbaka ett gäng spelare, förhoppningsvis, för deras del. Och då lär det också bli hyfsade resultat.
Det är egentligen, som det ser ut nu, Värnamo som... nästan kopplat ett stadigt grepp om en av de två direktplatserna. Kanske följer Sundsvall med upp i det greppet. De har ju en hängmatch också mot Jönköping Södra, tror jag. Så den är borta, va? Den är inte självklar. Men sen är det HF på 40 poäng. Och sen är det då Boys och Norrby. Eller Norrby, Boys och Trelleborg på 38. Så det är ju faktiskt... Ja, HIF kommer nog att känna flåset i nacken med den press som finns i Helsingborg. Ja, vi ska inte stanna för länge där. Vi återkommer till det temat. Erik, du har ju faktiskt varit på...
Jag har sett två boysmatcher, ja, denna. Eller jag är tre, för jag såg lite av P17-lagets match också.
Oj.
Nej, ändå var det kul att kolla.
Ja, men det är ju sant.
Ja.
Mm. Ja, men du har, men du kanske har mer att säga om U21... matchen.
Ja, mot Mjällby. Inne på A-plan på Landskrona IP. Mjällby ställde upp med ett mittfält med Eno Kofi Adu. Han har spelat Champions League. David Löfqvist, han har tillåt Parma. Andreas Blomqvist. Och så på topps, Sam Jonsson och Jakob Bergström. Det hade ju kunnat vara... Eller det är ju liksom startmän i Allsvenskan egentligen. Men det var Boys match från start till mål. Det stod... 2-0 efter 9 minuter, det var bud på mycket, mycket mer. Det var en riktigt rolig match att se. Och det är ju alltid ett individuellt fokus i U21-matcher. Det handlar inte primärt om att vinna matcher, även om det är en serie och Boys är delad tabelletta med HIF och lär komma med i U21-slutspelet. Det är ju en extra krydda såklart, men där handlar det ju om individuella framsteg. Så det var ju en del... att titta på. Framförallt två spelare. Ousmane Diawara och Gustav Lindgren. Målsprutor från Karlberg i division 2 i Stockholm. Topplag där. Siktar på en plats i ettan. De har inte tränat med laget, men kom ner till Landskrona och visade upp sig i den här matchen.
Och var bra.
Ja, Gustav Lindgren gjorde mål. Hade bud på lite mer. Diawara gjorde inte mål, men var en oslipad diamant. Explosiv, bra spänst, kraftfull. En sån spelare som kan sysselsätta en hel backlinje, men som också kan misslyckas med en passning på 2 meter. Alltså, den känslan fick jag. Det finns någonting där som var väldigt spännande. Gustav Lindgren såg mer färdig ut. Jag tror, nu bedömer jag bara de här 90 minuterna av Diawara och 77 minuterna av Lindgren, för han fick lite skadekänning i slutet. Så jag har ju inte hela bilden, men känslan är att Diawara har ett högre tak. Att det finns någonting där. Men det är en spelare man måste jobba mycket med. Han började spela organiserad fotboll som 15-åring. Född 99 tror jag. Lindgren född 2001 om jag inte är helt snett på det.
Två forwards va?
Ja, det är ingen slump.
Av en tillfällighet.
Nej, det är ju ingen slump. Robin Hofse, utgående kontrakt. Niklas Nilsen, utgående kontrakt. Kevin Jensen, utgående kontrakt. Och måste ju vara förlorad. Enligt alla tecken som finns. Så att de behöver någonting mer där. Och det finns en ovisshet kring Erik Persson. Viktor Ekblom finns det också en ovisshet kring. Det är ju vad säger man? Här och nu är ju inte det en startspelare i Superettan. Det ska ganska mycket till. Det känns ju mer som en gubben i lådan, en liten joker. Så att jag är helt övertygad om att Boys tittar på både en ytterforward och en nia. Ja, det gör de ju uppenbarligen. För det är bara, och Lindgren var ju här nere.
Slutledningsförmågan är 100% Erik. Ja. Ja, nej, vi får väl se då om det blir någon vidare resa med de spelarna, provspelarna. Men Boys är ute i tid nu för att fylla de eventuella och förmodade luckor som kommer uppstå till nästa säsong.
Mm, precis, så man har ju testat Zacharias Faour, den tidigare stortalangen som varit Manchester City bland annat, och Sirius och Öster och Oskarshamn och Portugal och överallt har han varit. Det lämnade assyriska Torabdin i somras och gjorde en U21-match för några veckor sedan. Så att de har några spelare under lupp.
Och sen har de ju unga spelare också som det finns en annan som har koll på i Boys.
Vad tänker du på?
Akademichefen.
Ja, akademichefen Tobias Seledon.
Ja, tänker jag på.
Ja. Ja, då kan vi ju avslöja här i Landskrona Boys-podden att Tobias Seledon kommer till Landskrona Boys-podden nästa vecka. Jag ska träffa honom och göra en intervju.
Ah, så, då bra vet ni det. Där, bra förberett Erik.
Mm, det var väl den övergången du ville få, misstänker jag. Men, vill ni höra något mer från alltså, lite spaningar och sånt från U21, eller ni är totalt ointresserade?
Ja, det...
Nej, det vill vi ha.
Vill vi såklart höra nu när du har varit och inspekterat laget.
Ja, men Alen Smajic har du ju börjat skrivas lite om. Född 2006, 15 år. Han går i nian på högstadiet. Han mötte David Löfqvist, 20 år äldre, och var klart bättre. Spelade 90 minuter på mittfältet och har ju fått ett A-lagskontrakt. Och han såg intressant ut. Hampus Färm gjorde 1-0-målet, han spelar vänsterback här nu, hade en ganska fri roll. När han gjorde målet så fick han bollen av högerbacken Dennis Olofsson. Hampus Färm var då i höger ytterzon av straffområdet och så bombade han in den i bortre. Och han smög in i nummer 10-roll ibland och ja, men det hände mycket. Han hade någon nedtagning där det blev ett litet sus genom publiken. 20 pers typ. Men ändå... Han blandar och ger ju. Han har så mycket boll i sig. Men han kan också misslyckas med de mest banala grejer som en passning på 2 meter eller en avgörande passning helt ostört som han slår bort. Och med tanke på vad vi har pratat om tidigare, om det var i förra avsnittet eller förra avsnitt minns jag inte, men högerbackspositionen och utgående kontrakt... Där vi lyfte fram Hampus Färm som väldigt intressant. Han måste tvätta bort de skönhetsfläckarna. Intressant att se om han lyckas med det. Passy Prudence gjorde comeback nu. Hade problem med passningsspelet. Och känns väl ganska tydligt att Alen Smajic faktiskt går före honom nu. Och Emil Jönsson gör också det.
Tack för de spaningarna, Erik. Det kommer en cupmatch, Sebbe.
Mot Viken i Viken, utan Viken i Åmål. Det är ett Division 4-lag här som Boys har lottats mot. En matchen skulle ju spelas tidigare i år, men det blir ju ett rejält regnoväder då. Så den sköts fram nu till på lördag. ja, division 4-lag tänker man ju spontant att ja, det ska väl Boys städa av ganska enkelt. Om man, ja, är det några spelare som är lite så tveksamma och så lär ju inte de spela i den här matchen, men det är ju också en match som Boys inte får slarva bort här. Vi har ju sett många lag genom historien och i nutid som har trampat snett i den här kvalmatchen in till gruppspelet, och sen så blev det inte en lika rolig försäsong utan tävlingsmatcher och chans till vidare avancemang i cupen. Så den är viktig, mycket viktig match för Boys, trots att det är ett beskedligt motstånd.
Om man nu inte vill åka till Åmål och Dalsland, då, hur gör man då för att se matchen?
Då antingen har man, eller så skaffar man sig ett premiumabonnemang på hd.se, för det är vi som sänder matchen.
Aha! En gott godisbit där.
Det blir det absolut. Så surfa in där på lördag eftermiddag så kan ni se matchen.
Okej, då fick vi med den promoten också. Har vi missat något?
Antagligen.
Ja, men inte som ni känner att ni vill prata om.
Lite kopplat till den här cupmatchen så ska det bli intressant. Exempelvis vem som vaktar målet. Om Kamil Jebara och Allen Smajic, ungtupparna, får speltid. Jag tror att det är aktuellt. Jebara spelar bara en halvlek mot Mjällby U21-matchen exempelvis. Niklas Nilsen också. Man har inte jättebefolkat här nu när Hofse och Ekblom och Persson och så vidare är borta. Så intressant att se om man kör någon form av rotering eller om man verkligen kör det, ja, men mest slagkraftiga och på pappret bästa laget. Det är ju, vad blir det, 10 dagar till nästa match, så de behöver inte slita ut sig allt för mycket om de som startade mot Trelleborg även startar nu. Så det är, om man kan tyda några signaler och mönster där i startelvan, så ser jag fram emot att försöka hitta dem.
Okej. Okay. Vi ser fram emot att få, jag kan inte säga se er eller höra er om en vecka igen eller två i Landskrona Boys-podden. Men vi ser fram emot att höra av från er. Har ni frågor, tycka till om vi pratar gegga eller någonting annat ni vill dryfta om, så hör av er till oss så ska vi försöka besvara era frågor. Och missa då inte nästa veckas specialavsnitt av Landskrona Boys-podden, där alltså Erik Persson träffar akademichefen Tobias Celedon.
Alltså jag då, inte Erik Persson med K.
Nej, precis. Upprepa det igen. Det där är ett dilemma, att ni har så lika namn. Ja, väldigt lika till och med. Ja, men nu ska vi inte jag babbla mer. Vi tackar för att ni har följt oss den här veckan och ta vara på resten av den här veckan nu, så säger vi så. Hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.